Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Glad pingst, mina vänner. Det är ju en högtidsdag idag. Vi har tre stora helger på året. Jul och påsk och pingst. Och vi är ju den högtiden där kyrkan har en särskild uppgift att uppmärksamma att det överhuvudtaget är högtid. Nu, jul och påsk, det har vi med oss i samhället. Och där har vi som kyrkan uppgift att visa vad högtiden verkligen handlar om. Men nu så är det ju ut och fira så att folk förstår att det överhuvudtaget är högtid. Och inte bara en populär bröllopslördag. Pingsten är ju en högtid som också rör det som även kyrkan ibland, eller vi som kristna kan ha lite svårt att sätta fingret på vad det handlar om. Det är konkret ändå med jul, Jesu födelse, påsk, Jesu död och uppståndelse. Och så pingsten då, andens utgjutande och så alla de här folkslagen som vi hörde i bibeltexten. Och så och det, vi varnar också att tänka, i kyrkan talar vi mycket om förutsägelserna som visar då vad är det som ska hända, löftena som uppfylls. Gamla testamentet, alltså den del av Bibeln som vi delar med judarna, den är sprängfull av förutsägelser om hur Gud ska fullborda sin plan om världens räddning och frälsning. Och lågt räknat finns det 300 profetier om Messias, högt räknat 600. Det beror lite på hur man definierar upprepningar och sånt där. Men bara att 10 stycken av de här profetierna skulle uppfyllas av en enda person är så mikroskopiskt små. Den sannolikheten är så låg så att den går mot intet. Och så kan vi se att alla de här profetierna, inte bara 10 av dem, utan alla uppfylls av Jesus från Nazaret. Den historiska Jesus. Hans födelse, hur han lever sitt liv, hur han dör, att han uppstår. Allt det får sin uppfyllelse, sin fulländning i Jesus. Och vi har mycket av de här grejerna kring födelsen, kring jul. Och vi läser mycket av profetierna då. Vi har det kring påsken, om vad som faktiskt då den här räddningen består i. Att Jesus dör för vår skull och att vi vet att det också är giltigt och verkligt därför att han har uppstått. Graven är tom. Men pingstdagen är ju då en del av det här uppfyllandet. Så vi ska ta oss an inte bara då de här texterna som talar om vad som hände då, apostlarna, utan det är också så mycket av de här profetierna får liksom inte sitt uppfyllande förrän just pingstdagen. Alltså det som Jesus kom för att göra, det får sin, liksom sin effekt. Det tar fart. Det landar i församlingen i och med pingstdagen. Och vi har profetior i till exempel Joels bok. Vill du nu hem och göra bibelstudie här så slå upp Joels bok. Där står det väldigt uttryckligen om just pingstdagen. Vi har i Jesaja, i slutet av Jesaja, talar om hur det här då inte bara ska beröra det judiska folket utan hela världen och världsmissionen tar fart. Och vi ska få nu också en läsning från Jesaja, men början av Jesaja. Och nu får ni hålla i er för vi ska läsa ett helt kapitel i Jesaja. Ett av de kortaste i och för sig, men... Då har vi i Jesaja då, kapitel 12, så står det så här. På den dagen ska du säga, jag tackar dig Herre. Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och inte rädd, för Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga, tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren, för han har gjort härliga ting. Låt det bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla ni Sions invånare, för Israels helige är stor. Han är mitt ibland er. Här så får vi en lång beskrivning av både då vad som händer egentligen i påsken, men som då sträcks ut och får sin fullbordan i pingstdagen. De här profetierna om räddningen, om frälsningen, hoppet för inte bara det judiska folket utan för hela världen får sin uppfyllelse i det som händer i påsken. Och som sträcks det ut, blickar fram mot pingsten och där anden utgjuts. Då blir det här också inte bara ett historiskt faktum utan ett personligt faktum för den som får ett möte med Herren. Jag har min trygghet i Herren. Jag fruktar inte längre. Det här är någonting som faktiskt inte hade varit möjligt om det inte hade varit för Jesus Kristus. Har ni tänkt på det? Det låter ju väldigt fint. Herren är min trygghet, han är min starkhet. Men det hade inte varit möjligt om vi inte hade haft påsken och pingsten. Därför att Gud är helig. Han tål inte synd och ondska. Och var och en av oss har det problemet att vi är behäftade med synd. Vi har fått syndens sjukdom och den har genomsyrat oss. Och det som händer på korset, det är ju att vi får se just precis hur allvarlig synden är. Vi får se Guds vrede. Det är lite skönt här tycker vi att vi har ett kors här som är helt naket så att säga. Det hänger ingen blodig Kristus på korset. Vi vill påminna oss om att han hänger inte där, han har uppstått. Men ibland skulle vi kanske behöva de här krucifixen för att förstå allvaret, syndens allvar. Att människan som har vänt sig från livets Gud, där är döden konsekvensen. Inte döden bara rent fysiskt utan det eviga frånskiljandet från livets källa själv. Och på korset så blir då den här vreden synlig. Gud låter syndens konsekvenser drabba sonen. Han som själv har stigit ner och blivit människa av fri vilja tar de här konsekvenserna på sig. Så när Jesaja här talar om att Herren är vår trygghet, att vi inte behöver vara rädda för hans vrede, så är det just för att han själv har tagit hand om den här vreden. Så att den inte drabbar oss. Så samma punkt som då synliggör Guds vrede över synden. Och ytterst sett så är den här dubbelheten i oss. Vi längtar faktiskt efter att få se Guds vrede över synden. Vi vill inte ha en Gud som struntar i ondska, eller hur? Det är den vanligaste invändningen mot kristen tro. Varför finns det ondska? Och samtidigt så vill vi ändå inte riktigt tala klart och tydligt om Guds vrede. För jag anar att den också drabbar mig. Jag förtjänar också jag. Och jag vet, jag förstår det här med domedagen. Att Gud ska ställa sig till doms över världens synd. Det är inte bara någonting som i alla fall i mig själv väcker glädje. Utan en viss oro. Därför att jag anar att jag har det här själv. Men här är det underbara då. I frälsningen, i räddningen som Gud skänker. Han har själv stigit ner, blivit människa. Och korset då som visar vreden visar också den här enorma kärleken. För så allvarlig som synden är så att den behöver drabba Jesus på det sättet. Så stor och ännu större är då Guds kärlek att han gör det här. Så honom som egentligen då skulle ha skäl att vara rädda för och frukta. goda skäl. Han blir då istället vår räddning, vår frälsning, vår trygghet, vårt hopp. Och här är Gud i sin helhet och fullhet aktiv. Gud sänder sin son, fadern sänder sonen som drar alla till sig på korset. Och så sänds anden för att ta sin boning i var och en som i tro tar emot det här. Allting sker i symbios, i Guds eget väsen. Vi tror på en treenig Gud som i det personifierar enhet, helhet, kärlek, utgivande, till och med relation. Allt vad vi vet av god kärlek, god relation, av det som är helt och saknar trasighet och sår. Allt det finns liksom i Guds eget väsen. Och i den mån vi efterliknar det så är det för att vi är avbilder, skapade till Guds avbild. Men där hos honom så ser vi det liksom i full action. Allting hänger samman i honom. Sonen och fadern är ett. Sonen visar oss fadern. Och den som känner sonen känner också fadern, säger Jesus själv. Och så går Jesus till sin fader för att Guds ande sänds, som ges då till var och en som döps och tror. Och så fortsätter anden att visa på sonen som visar fadern för oss. Allting hålls liksom samman i Jesus. Även pingsten har liksom sitt fäste i det som Jesus gör. Och Jesus anspelar på det här. Vid ett annat tillfälle så på under lövhyddofesten så talar Jesus just om det här livet. Den här Guds andes närvaro som ges var en som ropar efter Jesus, som kommer till honom. Och när han gör det här så befinner han sig då i lövhyddohögtiden i september. Man firar i en vecka. I 7 dagar så går man och hämtar vatten nere i stan från Siloandammen, bär upp till templet, öser ut över altaret på tempelplatsen och så sjunger man. Och vi ska läsa den versen igen från Jesaja som man då sjunger. Så det vi har läst här idag är alltså en del av den lovsången som göd under den här högtiden. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och Herren talar återkommande om sig själv just som den här rena källan, det levande vattnet. Och förebrår också folket gång på gång för att ni har övergivit den här källan med levande vatten. Och ni hämtar istället vatten ur usla brunnar. Sjukt vatten. Och så står Jesus på den sista dagen i den här högtiden. Den enda dagen då man inte öser vatten. Vattnet har flödat i 7 dagar och så nu då den sista dagen så händer det här i Johannes evangeliet kapitel 7. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jesus blir förhärligad i sin död och sin uppståndelse och i det att han stiger upp till fadern. Och sen så kommer just anden som Jesus här har talat om. Och han kopplar då det till de här löftena i Jesaja. Och då kan man tycka, men det är en fin koppling, poetisk koppling. Men vi förstår inte riktigt sprängkraften i det, så att säga. Han står alltså mitt på tempelplatsen och talar om det här. Och då ska vi tänka på vad det är han heter. Han heter Jesus, ja. På hebreiska, Yeshua. Och vad betyder det? Frälsning. Och läser vi den här raden ur Jesaja på hebreiska, så står det alltså: med glädje öser vi vatten ur Jeshuas källor. Och så säger Jesus det: kom till mig och drick. Det blir inte tydligare än så här. Han står mitt i templet och talar om att det är med glädje ur mina källor, Jeshuas källor, som vi kan få ösa vatten. Och så säger han: kom till mig, den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det är så oerhört tydligt som Jesus knyter Guds ande, Guds närvaro hos den troende till sig själv. Till tron på honom, till att vi litar på honom. Det är inte enda gången Jesus provocerar sina samtida. Och det provocerar fortfarande att det är så tydligt knutet till honom. Ibland så försöker vi som kristna tyvärr slipa av den här vassa äggen och udden av Jesu budskap. Så talar vi ibland lite luddigt om Gud som i allmänhet. Men vi kommer inte undan att det handlar om vem Jesus är. Det handlar om vem han gör, och det handlar också om vad jag är i relation till honom. Det här är inte en tro som handlar om ett intellektuellt församthållande. Där sker vår brottning också, såklart. Och tron håller för att brottas på det planet. Men det behöver få landa personligen. Jag behöver ta min brottningskamp med Gud. Inte bara vem Jesus är, utan att han också vill ha mig och vill ha hela mitt hjärta. Så att han får vara min Herre. Vi kommer inte undan vem Jesus är. Om du inte är kristen så får du fundera på vem Jesus är, vad han säger om sig själv, och att det faktiskt bara finns tre alternativ. C.S. Lewis, en känd kristen författare som är död sedan ett bra tag, men hans skrifter håller än. Han talar om Jesus. Det finns bara tre alternativ. Antingen så är han en galning. Alltså han lider av vanföreställningar som påstår sånt här om sig själv. Eller så vet han att det här inte stämmer, och han är alltså en lögnare. En som luras. Men läser vi evangelierna så får vi då pröva, stämmer det här? Får vi bilden av en man som är galen? Får vi bild av en man som är opålitlig och lögnare och tjänar sina egna syften? För det tredje och enda då andra alternativet mot de här två är att det faktiskt är sant. Att han är den han säger att han är. Och då får det konsekvenser för mitt liv, för den här världen, för hur jag ordnar mitt liv, vilka prioriteringar jag gör. Där kristen tro inte, det finns liksom inget utrymme för kristen tro att vara en liten bisak, en krydda i tillvaron eller en liksom terapeutisk tröst. Kristen tro gör anspråk på att vara grundfundamentet för livet, för evigheten. Jesus gör anspråk på att vara allt eller inget. Och hade det då bara varit på ett teoretiskt plan, alltså är det här logiskt sammanhängande och är det en rimlig beskrivning av världen och dess tillstånd och sådär, varit en sak. Men nu är det också så att av det här följer att Gud vill ta sin personliga plats hos var och en som tror. Guds ande vill beröra oss, och framförallt så vill Guds ande använda oss. Där vi inte längre lever för oss själva, utan där vi lever för varandra, för den här världen. Den distans som synden skapar, det blir ändå en distans som skiljer oss från Gud, men den skiljer oss också från varandra. Skapar de här mellanmänskliga såren och ständiga konflikterna. Den skapar också en distans till mig själv. Där jag inte riktigt blir överens med vem jag är och hur jag ska se på mig själv. Och det är bara när jag kapitulerar inför Gud, när jag lägger mitt liv i hans händer, som alla de här riktningarna på relationerna kan få landa. Och vi kan få frid en av de vanligaste löftena som återkommer genom Bibeln och när Jesus möter sin lärjungar. Min frid ger jag er. Sann frid. Vi får frid med Gud när vi vänder oss till honom. Vi ber om förlåtelse. Jag får veta att jag är förlåten därför att Kristus har dött och uppstått för mig. Och så får ta emot Guds ande som då får påminna mig om det här, som får viska i mig. Och när jag inte har kraft att be, när jag inte vet vad jag ska be om, så ber anden för mig och i mig. Och så får jag också möjlighet att bjuda in andra i det här. Mina relationer, att lägga dem i Guds händer. Där det mänskligt sett kan vara slitigt och skava. Men jag vet att jag lever inte längre för mig själv. Kristus lever i mig och han lever det helt och hållet självutgivande. Och så får vi be att den här friden också får synas och märkas i relationen. Och så också i mig själv. Att jag får frid med mig själv. Jag inte behöver bygga upp falska fasader för mig själv eller för andra. Jag inte behöver heller ständigt nöta i en självfördömelse för att jag tycker att jag förtjänar det. Utan helt enkelt bara lyssna på Guds löften om vilka vi är i honom. Vi är Guds älskade barn. Och det är vad anden vill visa oss. Vi får barnaskapets ande. Som ständigt vill påminna oss om att vi tillhör honom nu. Vi är Guds barn. Gud har bevisat sin kärlek för oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han sökte upp oss, inte för att du skärpte till oss, utan långt innan det. Och manar på oss. Kom till mig och drick, du som törstar. Och så tar Gud sin boning bland oss. Guds egen närvaro blir möjlig genom den heliga ande. Och då blir också ett annat liv möjligt. Där jag inte lever för mig själv. Där jag inte ängsligt vaktar mitt eget och mina gränser. Där jag snarstucket måste slå tillbaka och sticka tillbaka så fort jag får ett nålstick. Utan jag lämnar det till Herren och ber istället om kraft att få möta med hans kärlek. Och så kan vi få se hur gränser och avgrunder överbryggas som vi inte tror är möjliga. Rent språkligt får vi se det i den texten vi läste här innan, som Max läste om hur Guds ande ger språk som man inte kan. Det händer fortfarande. Det finns många vittnesbörd från vår tid om det också. Men inte minst överbrygga de här avstånden mellan människor som mänskligt sett inte borde kunna mötas. Men det Guds ande kan skapa de här öppningarna. Försoning som vi inte tror är möjlig. Och det är, ska man sammanfatta, vad pingsten går ut på, så är det kanske just det. Att hela tiden gå över de här gränserna. Språkgränserna, relationsgränserna, kulturgränserna. Just utifrån det som Jesaja här utlovar, att förkunna det här för alla folk. Låt hela världen få veta. Därför det som är så tydligt på pingstdagen är att det stannar inte som en stilla god upplevelse om att jag har det bra hos Herren, utan där kommer också nöden. Det här måste fler få del av. Det är också den kallelse som Jesus lämnar sina lärjungar med inför himmelsfärden. Gå ut i hela världen. Och det är det vi ser genom hela apostlärningarna, genom breven, så är det den här liksom envetna insikten om att det är vår kallelse att dela det här med andra. Jag har inte fått ta emot Guds ande för min egen skull. Det är för att betjäna människor i min närhet och min omgivning. Men också att lyssna efter Guds tilltal. För när jag ska kliva över till en annan grupp, ett annat grannskap, ett annat land. Och det har alltid varit så, när det kommer perioder av andeutgjutelser, alltså förnyelsetider i kyrkan, när Guds folk går ner på sina knän och ropar i nöd över sina liv, tillståndet i vår församling, när Gud kommer med sin andes närvaro på ett påtagligt sätt inte då bara upprättar de personerna i det sammanhanget, utan det har alltid fått också konsekvenser att man börjar sända ut missionärer, börjar nå fler. Det återkommer hela tiden som ett mönster. Därför att vi får del av Guds egen närvaro. Och han vill mer. Han vill den här världens räddning. Och medlet för det, verktyget för det, det är den andefyllda församlingen. Inte jag i min ensamhet, utan vi som Kristi kropp. Att vi då får återspegla just det som är Guds väsen. Den ständigt pågående relationen och enheten, kärleken och självutgivandet. Allt det får vi del av genom Guds egen ande. Och har jag bara förstått det på det teoretiska planet, ja, gott så. Men be då om att det också får landa i hjärtat. Som Guds eld, som en glöd som inte ger sig förrän vi lägger våra liv helt och hållet i hans händer. Och så låter vi honom få leda oss dit han vill. Det är mänskligt sett ser att det är omöjligt. Det är mänskligt sett är rädd för konsekvenserna. Men vi vet av löften och vi vet av vittnesbörden genom historien att det finns ingenting att frukta. Det finns ingenting att vara rädd för. Den som följer Jesus Kristus, den som är ledd av anden, är alltid i de godaste händer som finns i tid och evighet och vilken plats på jorden vi än befinner oss. Så låt oss be om Guds ande i våra liv. Fader, tack för att du talar till oss. Tack för att du manar på våra hjärtan. Nu ber vi om modet att få lägga våra liv helt i dina händer. Att vi tror och litar på att Jesus Kristus är den han säger sig vara. Frälsningens källa själv. Nu ber, låt oss få komma till honom. Mana på våra hjärtan, dra oss till honom. Så att vi får ta emot av det friska vattnet och vi får ta emot av din egen ande. Må din goda ande leda oss på rätta vägar för ditt namns skull. Amen.
Det är en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.